Hej och välkomna till det 13:e avsnittet av podden Miljön och juridiken. Som vanligt är det jag, David Langlé, och min kollega Aron Westholm. Hej Aron!
Hallå, hallå!
Som håller i det här. Och som vanligt så har vi också en gäst som jag alldeles strax ska introducera. Men först tänkte jag bara säga att idag tänker vi prata om vindkraft till havs. Och vi tänker prata om planering. Det har varit ganska många uppmärksammade fall under senare år där stora vindkraftsprojekt inte har kommit till stånd, eller det har varit problem med hur man ska allokera utrymme och för konkurrerande anspråk eller konkurrerande intressen och så vidare. Så vi är intresserade av hur, ja, dels hur liksom det rättsliga systemet hanterar det här, men också hur planering och tillståndsgivning hakar i varandra eller kanske inte hakar i varandra på olika sätt. Så det tänkte vi ägna det här avsnittet åt. Och då har vi turen, eller glädjen, att ha Emma Sjöberg med oss här idag. Hej Emma!
Hejsan! Tack för att jag fick vara här.
Ja, jättekul att du vill vara med. Du arbetar ju konkret med de här rättsliga frågorna nu på ett företag som just driver vindkraft till havs. Men du har också en lång bakgrund på regeringskansliet med miljörättsliga frågor, eller hur?
Ja, men precis, det har jag. Ja, men jag är jurist med... specialiserad inom miljörätt. Jag har jobbat både på Naturvårdsverket och regeringskansliet på regeringskansliets miljöplaneringsenhet, där jag har jobbat med frågor om planering enligt SMB-direktivet och miljöprövning enligt framförallt MKB-direktivet och ESBO-konventionen, och haft många stora prövningar på mitt bord.
Just det, jättespännande. Ja, vi har ju en omfattande statlig planering av havet, och förra hösten då, hösten 23, så genomfördes samråd om förslag till reviderade havsplaner. Så där har vi ju en process som nu börjar bli etablerad, vi är inne på andra omgången. Och vi har ju en kommunal planering, kustkommunerna har ju planeringsmonopol också längs med kuststräckan. Men i praktiken så kan vi ju ofta få intrycket av att den här planeringen ger inte någon större ledning till vad man får göra var. För att uppföra havsbaserad vindkraft så krävs ju en lång räcka av olika tillstånd, och tillståndsprocesserna resulterar ju ganska ofta i att tillstånd inte ges, eller i alla fall inte ges i alla delar. Dessutom så har vi sett, och det pågår också ett utredningsarbete, att det saknas en tydlig mekanism för att prioritera mellan olika aktörer som vill exploatera samma område för vindkraft. Så det här är en ganska lite svåröverskådlig och oförutsägbar bild, kan det tyckas. Stämmer den beskrivningen, och varför har vi hamnat här skulle ni säga? Kan vi säga någonting liksom kort övergripande om varför vi befinner oss i det här läget?
Från ett inte praktikerperspektiv då, så upplever jag nog att den stämmer ganska mycket, den bilden. Vi har ju liksom, som du var inne på, vi har kommunal planering, vi har statlig havsplanering, och sen har vi ju hela riksintressesystemet med utpekade områden för olika intressen. Och ja, riksintressesystemet har ju funnits sedan slutet på 80-talet, och även nu liksom, det rensas ju ganska sällan i riksintresseutpekanden, så att det finns ju väldigt många, och det gör ju planeringen svår, tänker jag. Och havsplanerna, de kom ju, de hade ju i den första generationen i alla fall inte jättemycket just utpekat för vindkraft, och samtidigt så de områdena som var utpekade för vindkraft hade ofta konkurrerande så riksintresseanspråk i anslutning eller i de områdena, och det gör ju att liksom den här, ska man säga, förutsebarhetsaspekten som planeringen ska försöka bidra med, att den kanske lite försvinner när planeringen består av väldigt många utpekade intressen på ett och samma ställe. Det är svårt att avgöra då vad som kommer hända. Och sen kan jag säga någonting om tillståndsprocessen också då, att vi kanske kommer prata mest, misstänker jag, om sådana ärenden som är ekonomisk zon då, där det är regeringen som fattar besluten. Och annars är ju tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolen, om det är i territorialhavet. Och så. Och där finns det ju också intressant, apropå förutsägbarheten och svårigheterna, så är det ju också, utöver planeringen, så är det ju egentligen två parallella tillståndsprocesser som ofta framstår som behövs, eftersom vindkraftsparkerna ofta råkar hamna i närheten av något Natura 2000-område, och då är det ju länsstyrelsen som avgör frågan om Natura 2000-tillstånd och regeringen som avgör frågan om tillståndet för själva, alltså miljötillståndet. Så det är liksom mycket parallell planering, men också till viss del parallella tillståndsprocesser som liksom krånglar till det här ganska mycket.
Men om vi håller fast vid det här med havsplanering, alltså poängen med havsplaneringen framställs ofta som att det är just att liksom allokera utrymme, yta till havs mellan konkurrerande intressen och viss mån också över tid på olika sätt. Men är det så att den svenska planeringen, havsplaneringen, skiljer sig från andra länder här, eller har alla problem med liksom förutsägbarhet i systemet, skulle ni säga?
Ja, men jag skulle säga att den svenska planeringen skiljer sig åt jämfört med många länder inom EU i alla fall. Där den svenska planeringen har fram till nu haft ett väldigt tydligt syfte att där samexistens av olika intressen har varit liksom ett av målen. Medan man i andra länder, alltså Storbritannien, Tyskland, där är det inte det på samma sätt. Utan där är liksom, planerar man havet på ett sätt så att man nästintill exkluderar motstående intressen. Och det gör det ju liksom lättare i en senare tillståndsprövning, för att man har liksom tydligt tagit ställning till vilken som är den prioriterade användningen av en viss havsyta. På samma sätt gör man ju inte i den svenska planeringen.
Mm-hmm. Jag håller på med ett annat projekt som handlar om vattenförvaltning, och då framförallt sötvattenförvaltning och kustvatten till viss del. Och där är det många som lyfter fram en kritik där man säger att det finns en ovilja eller en oförmåga generellt i den svenska miljö- eller vattenförvaltningen att liksom ta ställning, att göra avvägningar. Att det lätt blir det här fokuset på att allting ska på något sätt få rum samtidigt. Men det saknas tydlighet i avvägningen.
Det var ju lite en kritik, minns jag, i processen att ta fram de gällande havsplanerna nu då. Att de kanske var mer kartläggande av riksintressen. Att de visade, här finns de här riksintressanspråken. Att de kanske inte tog så stark ställning. Och det tänker jag kanske, det kan väl ha flera olika anledningar till att det är så. Men jag tänker kanske framförallt att det har att göra med att det var första generationens havsplaner. Att man inte, det här är ju en helt ny process som inte har funnits tidigare i Sverige. Och då kanske man väljer hellre att vara lite försiktig än att vara väldigt offensiv.
Men Sverige har ju historiskt också ett starkt liksom kommunalt självstyre och regionalt självstyre. Där liksom, regionerna har möjlighet att planera. Och det innebär kanske viss svårighet och att det är liksom ett motstånd också att lägga över ansvaret för planeringen på liksom, kanske statlig nivå.
Ja, verkligen.
Ja, det var väl till och med så att svenska intressen var ganska drivande när man avgränsade EUs havsplaneringsdirektiv, så att man gjorde ett undantag för planering längs med kusten i de fall som kommunerna då redan hade planeringsinstrument på plats.
Ja, så var det ju, även fast både liksom i arbetet med EU-direktivet och i arbetet med den svenska havsplaneringen så konstaterade man ju i tidigt skede att det var väldigt viktigt att ha med kusten, men sen försvann där, kan man väl säga, i processen.
Då krävs det ganska mycket samordning istället, förstås.
Precis, och sen är det ju en fråga om, som jag inte är helt säker på vad jag tycker om, men att de svenska havsplanerna är vägledande. Det ser ju lite olika ut i olika länder inom EU. Vissa har ju bindande planer och vissa har vägledande. Jag vet att de svenska myndigheterna, alltså Havs- och vattenmyndigheten, tycker inte att det är någon större skillnad egentligen på, eftersom det är utpekande. Men det kan man väl tänka sig att det skulle kunna vara en viss skillnad i förutsägbarheten om det nu i planen skulle stå här ska det vara energiutvinning och inget annat och den är bindande. Då är det ju... men vi har kanske inte heller sett riktigt deras vägledande funktion hur den, vad den kommer få för genomslag i processerna i framtiden heller. Det, och det beror ju på hur tydliga utpekanden man gör. Om man gör tydliga utpekanden så tror jag att den också skulle kunna ha en ganska stark vägledande funktion.
Men jag tycker att det förslag till havsplaner som remitterades nu under hösten 2023, det innehåller starkare styrning än det befintliga planeringsunderlaget eller de beslutade havsplanerna. Så det är ju positivt, men jag tror att det skulle behövas ännu lite starkare styrning. Men där råder det väldigt delade uppfattningar, både inom vindkraftsbranschen och på andra håll, vad som är lämpligt. Och jag vet att Försvarsmakten är ju positiva till en planering, men de menar samtidigt att liksom, den enskilda påverkan måste hanteras i varje enskilt ärende.
Man kanske riskerar ett ganska stelbent system om man drar det här för långt, att samexistens som skulle kunna vara möjlig i enskilda fallet omöjliggörs därför att man redan i planen så att säga bestämmer att någonting ska ha absolut företräde.
Det tror jag kan vara en faktor, och jag tänker också att det är ganska svårt i liksom, vad ska man säga, modern planeringsteori, så är ju, bygger ju väldigt mycket på konsultation, samtal, alla stakeholders och ska ha liksom, ska få vara delaktiga, alltså delaktighet i planeringsprocessen. Och det är ju ganska svårt att få till när man har så stora havsplaner som vi har. Jag menar, vi har ju 3 planområden. Hela västkusten är ju ett planområde, och det är ganska svårt att få till att alla berörda ska kunna vara delaktiga i den processen. Då kan ju en lösning på det vara liksom att man försöker jobba med mer samexistens för att inte exkludera folk från områden eller användningar av områden. Och sen kanske man då kan ha mer konsultation i samrådsprocesserna kring individuella tillståndsansökningar eller så. Men det gör ju, det är ju någon typ av avvägning som man får göra där, som såklart påverkar förutsägbarheten i processen, om det är avgjort innan eller inte.
Samtidigt så skulle en strikt bindande planering ställa väldigt höga krav på underlag hos den som planerar. Och det är ett underlag som jag har uppfattningen att myndigheterna inte har idag. Alltså till exempel skulle man ju behöva veta väldigt mycket kring möjligheten att bebygga en faktisk yta med vindkraft. Om man nu ska peka ut den för enbart det ändamålet. Och samma, om man ska säga att det är totalt liksom förbjuda vindkraft från en yta, så behöver du ju också veta att men det är inte möjligt med någon typ av fundament eller bebygga den här ytan i förhållande till till exempel naturvårdsintressen. För i förhållande till vissa intressen är det ju lättare, alltså till exempel försvarsintresset eller sjöfartsintressen, där är det ju lättare kanske att på förhand göra en sån avvägning, medan kanske i förhållande till naturvård eller friluftsintresset är svårare.
Precis, och det är svårare också kanske att då att ge företräde för vind till exempel utan att veta exakt hur området kommer se ut och vilken påverkan det kommer ha på omkringliggande, till exempel sjöfarten, alltså transportintresset är ju, där har vi ju inte heller full rådighet i Sverige över och liksom styra över vart farlederna går och sådär.
Och vad som är vindkraft är väl inte heller helt entydigt. Det sker ju en teknikutveckling och det sker olika så här, kanske idéer om hur man ska placera och designa, och också vetenskapen kring påverkan utvecklas. Så det är kanske svårt, som ni säger också, då att veta vad menar man med att en vindkraft till exempel ska användas inom ett visst område. Det kanske är svårt att säga med någon exakthet ett antal år framåt i tiden. Mm. Men jag tänkte om vi tittar lite, om vi lämnar planeringen lite och fokuserar lite mer på havsbaserad vind. Vi har ju ett stort behov och ett politiskt tryck om att generera mer elkraft för en del av den gröna omställningen, inte minst. Och ett tilltagande fokus på kärnkraft förvisso, men där har vi väldigt långa ledtider. Och det som då ofta lyfts fram som en lösning på alla fall lite kortare sikt, det är ju just vindkraften i dess olika former. Men hur ser det egentligen ut? Vilka är de viktigaste rättsliga hindren eller rättsliga prövningarna som man måste hantera för att få till havsbaserad vind? Emma, vad skulle du säga? Vad är de viktigaste som ni identifierar?
Ja, men det krävs ju väldigt många tillstånd för att få till en etablering av en havsbaserad vindkraftpark och anslutning till nät eller annan möjlig liksom, elanvändning på land. Och det är väl liksom det största hindret eller liksom utmaningen skulle jag säga är alltså mängden tillstånd som krävs. Och att det liksom det går att sammanlägga och liksom tidsmässigt liksom hantera olika tillstånd, men det är också väldigt svårt ur ett investeringsperspektiv att ta allt för stora kostnader innan man har någon form av säkerhet för att man kommer att kunna genomföra sitt projekt. Så att liksom, och samtidigt den svenska lagstiftningen känns inte anpassad för en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Och det har ju liksom det är ju uppmärksammat från liksom regeringens sida, och det är därför vi har flertalet utredningar som nyligen har redovisats och pågår. Så det är ju liksom det är ju inget nytt under solen där. Men just liksom mängden tillstånd och liksom den sekventiella eller liksom behovet av sekventiell prövning som det liksom medför gör det svårt, och att det tar väldigt lång tid att få till stånd samtliga tillstånd som krävs.
Hade det varit bättre om man hade haft någon typ av koncessionsprövning där man avgjorde själva frågan om så här, som ett förhandsavgörande, att här kommer ni kunna ha vindkraft, och det, då kan man liksom attrahera det kapitalet för att göra resten av utredningarna.
Men den frågan är väldigt stor. Har varit föremål för utredning på land i alla fall. Så jag passar nästan på den frågan.
Om du bara, Emma, vill exemplifiera lite för den som inte är så insatt. Vilka prövningar handlar det om? Du säger att det är väldigt många, men kan du ge några exempel bara för den lyssnare som inte är så inne på det här området?
Ja, men till exempel då, om man vill etablera en vindkraftpark i ekonomisk zon, så behöver man ju ett tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon som meddelas av regeringen. Finns det en möjlig påverkan på ett Natura 2000-område, så behövs det ett Natura 2000-tillstånd. Ett sådant tillstånd meddelas inte av regeringen utan prövas i liksom en annan ordning av länsstyrelse. Sen behöver man tillstånd för utläggning av kablar inom vindkraftsparksområdet. Det är ett tillstånd som prövas av regeringen, men ofta bereds av SGU. Så behöver du tillstånd för undersökningar som behöver göras inför en detaljprojektering. Om du sen också vill ta din el till land, vilket gör de allra flesta vill, så behöver du tillstånd för det. Man behöver koncession, man behöver miljöbalkstillstånd för den del som är inom territorialhavet. Och man behöver ett ytterligare tillstånd som inte ens kommer på just nu. Ja, och sen behöver du liksom ta upp dina kablar på land och sen någonstans hitta en anslutningspunkt i elnätet. Och allt det här ligger ju på verksamhetsutövaren att åstadkomma själv. Vilket ju är, det är ju en storskalig planering. Och att bygga en havsbaserad vindkraftpark, det är mer ett storskaligt infrastrukturprojekt än en etablering av en industri. Så att det kräver väldigt mycket. Och det är liksom omfattande infrastruktur som behöver komma till också.
Hur lång tid får man räkna med, skulle du säga, för en sån här process? Det kan förstås skilja sig mycket åt beroende på överklaganden och så, men mellan tummen och pekfingret.
Ja, men tidsperiod om 8-10 år är nog inte helt orimlig att tänka sig, utan det måste man nog nästan tillräkna med, både med hänsyn tagen till att det som kan överklagas, men att man inte kan göra allt samtidigt.
Ja, med tanke på det här med osäkerheter, så i territorialhavet så har ju kommunerna, då kustkommunerna, ett veto i praktiken. Och även längre ut i ekonomisk zon så tycks ju Försvarsmaktens inställning ofta ha karaktären av ett veto. Stämmer den beskrivningen, skulle du säga, och hur balanseras olika intressen egentligen i de här situationerna?
Men kommunens intresse skulle jag säga är väldigt starkt, och kommunen har ju en, liksom, en absolut vetorätt, och en mark- och miljödomstol kan inte meddela tillstånd utan att kommunen tillstyrker. Det som är oturligt och gör det svårt och framförallt bidrar till stor osäkerhet är ju liksom hur långt in i tillståndsprocessen den här möjligheten finns.
Mm. Och försvarsintresset, har det i praktiken också en vetokaraktär, skulle ni säga, eller?
Det är ju inte uttalat att det är så, och regeringen har ju möjligheter att göra avvägningar både liksom till förmån för försvarets intressen och till nackdel för dem. Det som gör det svårt är ju att det är som verksamhetsutövare väldigt svårt att få kunskap om vad det är som kan kunna godtas och vad som inte kan kommer att kunna godtas. Och den osäkerheten består också väldigt långt in i tillståndsprövningen. Där skulle det ju vara en stor fördel om det fanns liksom medel för att hantera sådana liksom intressen på ett annat sätt.
Men jag vet att det var ju uppe på förslag, det fanns väl en proposition bara för förra hösten om att man skulle tidigare lägga det kommunala vetot, i alla fall ställa krav på att det skulle komma tidigt i processen. Det finns ingen sån motsvarande diskussion, eller ja, den diskussionen kanske dog sen. Det blev ju inget av det, men det kanske, jag vet inte, finns det någon motsvarande diskussion avseende försvaret då? Att de skulle behöva komma tidigare i processen, och säga till.
Ja, men det är ju en diskussion som har pågått under många år, och det har ju bland annat funnits skrivningar i regleringsbreven för Försvarsmakten om att de ska samverka och arbeta på ett sätt för att möjliggöra vindkraft och agera tidigt. Nu är vad jag känner till, finns det inga sådana skrivningar längre i regleringsbreven. Det finns ju ingen sån tydlig instruktion heller. Så att, liksom, men det vore ju väldigt bra om man tidigt kunde få en liksom annan typ av information, dialog med Försvarsmakten. Idag är det lite mer av ett guessing game, där man som verksamhetsutövare får komma med olika typer av förslag på en reduktion av sitt område eller andra liksom möjliga förändringar av vindkraftsparken.
Men skulle du säga att den här osäkerheten är större eller finns längre i processen i Sverige än i motsvarande länder i området omkring oss?
Ja, men det skulle jag säga. Både vad gäller det kommunala självstyret och Försvarsmaktens intressen. Eller egentligen alla intressen.
Men ja, vi började med att prata om relationen här, eller planeringens roll. Alltså, ser ni att skulle det gå att integrera planering och prövning på ett bättre sätt? Skulle det kunna bidra till större förutsägbarhet eller tydlighet?
Jag tänker att det finns olika, jag ser det på olika sätt. Man skulle väl kunna som liksom går väldigt långt som Repower EU-förslagen med liksom i princip förprövade områden på planeringsnivån när man har pekat ut, och sen så blir det någon typ av mer aktion kring att få etablera sig där. Det är ju ett sätt att göra det på, men annars tänker jag att liksom, även om de inte integreras mer planeringen och tillståndsprövningen, så är ju en tydligare planering önskvärd ändå. Och det tycker jag, det känns ju som att alla myndigheter nästan alltid har som uppdrag att ordna upp i sina riksintressen, att styra upp det lite, men det går ju väldigt långsamt. Det är fortfarande jättemycket överlapp mellan olika riksintressen och alltså det känns som att riksintressesystemet, som jag i grunden tycker är ett ganska bra system, skulle ju behövas mer samordning mellan sektorsmyndigheterna för att diskutera, är det här ett nödvändigt riksintresse? Är det unikt i en svensk kontext eller vad det nu är man vill ha? Och går det att samexistera med andra riksintressen? Alltså att den typen av förhandling skulle ske mycket tidigare, för att ge en tydligare typ av planering. För att om planeringen är otydlig så fyller den ju ingen funktion i tillståndsprocessen. Så jag tänker att det snarare handlar om det, att styra upp planeringen för att få mer förutsägbara tillståndsprocesser. Så tänker jag på det i alla fall. Om man nu inte vill gå så långt som Repower EU-förslagen är. Och där tänker jag att det tror jag hade kunnat vara bra på många sätt också. Men i alla fall inom territorialhav och på land så skulle ju det få ganska stora utmaningar med det kommunala självstyret och planmonopolet.
Jag håller med Aron mycket här, men liksom för att min uppfattning är att så här, den havsbaserade vindkraften, den behöver möjliggöras nu, och den behöver möjliggöras både genom planering och tillstånd, men den behöver också vara så att andra styrmedel verkar i en möjliggörande riktning. Liksom en önskad och planerad utbyggnad av havsbaserad vindkraft kräver ju också att det lirar med en planerad och önskad utbyggnad av elnätet och kanske en infrastruktur för vätgas. Så att jag tror att det behövs en starkare styrning från statens sida. Och det kan ju, precis som Arne är inne på, göras på olika sätt. Men det är viktigt att det liksom tydligt hanterar olika intressen, och att det kanske, att man inte pekar ut områden för så, där intressena är nästintill oförenliga med varandra. Och det finns ju vissa sådana exempel i prövningen där liksom ett område är utpekat för energiutvinning, men det finns väldigt, väldigt starka naturvårdsintressen i området. Och då kanske man kanske inte ska gå så långt i önskan att möjliggöra samexistens, utan faktiskt också vara ärlig med att allt kan inte samexistera. Och då ger man också både myndigheter som jobbar med naturvård en tydlig inriktning för deras arbete, och man ger liksom den fria marknaden tydlig styrning om här kan ni verka, och här finns det en tydlighet kring liksom vem som kan göra vad.
Ja, jag håller med. Att liksom lösa ut de här större konflikterna på ett planeringsstadie, alltså det är ju såklart jobbigt och konfliktfyllt, men det är ju, tänker jag, samhällsekonomiskt bättre att ha gjort det i ett tidigare skede. Men Emma, har du koll på det danska systemet med för de har väl ett mer anbudsförfarande med förprövade områden, eller? Har jag fel där?
Danska systemet är ett av de länder i Europa som jag har ganska dålig koll på. Jag har mycket bättre koll på Frankrike, Polen och Tyskland till exempel, och Storbritannien. Danska systemet är ganska nyligen omgjort. Och det väckte ju ganska stark debatt i Danmark. Där man liksom över en natt nästan stängde den öppna dörrprocessen och gick över till ett planerat system med anvisning.
Men är det något av de här andra länderna som du liksom, som har anbudssystem och så, som man kan säga någonting om hur det verkar funka och ja, sådär. Och om processerna har blivit lättare? Eller?
Ja, men processerna, liksom, då är ju planeringsprocessen, den är ju väldigt omfattande. Men tillståndsprocesserna blir ju sen mindre omfattande. Och det är liksom färre kvarstående frågor till tillståndsprocesserna. Och det finns en mycket större liksom säkerhet efter liksom en eventuell planering och anvisning om att det faktiskt är liksom byggbart. Att det är att man inte liksom stöter på så mycket problem att projektet liksom om inte görs på grund av konflikt med motstående intressen.
På tal om att göra om eller revidera prövningsprocesser. Det sitter ju nu flera utredningar som tittar på relaterade frågor. Havsvindutredningen, regeringsprövningsutredningen och så vidare. Eller som just nyligen har levererat. Vad är det vi kan liksom se framöver, tror ni, som kan eventuellt hjälpa upp situationen eller förändra situationen? Förtydliga situationen kanske?
Ja, men jag tycker att de förslag som har lämnats av regeringsprövningsutredningen är bra. Där har man ju liksom inte hanterat alla frågor som är aktuella för havsbaserad vindkraft. Det har inte legat i deras uppdrag. Men man gör ju liksom en bedömning kring hur man skulle kunna pröva och sammanlägga liksom tidsmässigt prövningen av Natura 2000 och tillstånd enligt lag om Sveriges ekonomiska zon. Det skulle nog spara mycket tid och underlätta för verksamhetsutövarna. Och man föreslår ju också liksom hur handläggningen ska ske vad gäller ärenden som ligger i den ekonomiska zonen. Att de ska handläggas av mark- och miljödomstol. Det skulle ju också underlätta för verksamhetsutövarna. Även med en liksom tydlig ordning som är föreskriven i lag eller förordning. Just för att idag hanteras det av regeringskansliet som beslutar om ett uppdrag till länsstyrelsen att handlägga. Den liksom extra beredningen, eller vad man ska säga, gör ju att det drar ut på tiden. Och vi sitter i en del av de ärenden som jag driver nu. Där har vi inte ens fått ärendet kungjort och det har gått liksom många, många månader. Så det tror jag skulle liksom snabba upp processen ganska mycket.
Mm. Nu har vi pratat ganska mycket om hur havsbaserad energiproduktion och specifikt vindkraft då vägs mot eller ställs mot andra typer av intressen. Och naturligtvis är det ju inte så att havsbaserad vind är lämpligt på alla ställen i havet. Självklart inte, utan det måste ju vara avvägningar. Men vi är väl kanske överens om att det behövs större förutsägbarhet. Alltså man behöver från verksamhetsutövarhåll kunna begränsa kostnader och arbete och så som läggs ner på saker som visar sig faktiskt inte kunna komma till stånd. Men vi har ju också den här konflikten som har aktualiserats de senaste åren när det är flera aktörer som vill etablera havsbaserad vindkraft inom samma område. Så man har liksom konkurrens inom den här samma intresse på något sätt, men mellan olika aktörer. Hur ser situationen ut där?
Det här känns som en fråga för Emma, snarare än för mig.
Har det hänt någonting här, eller?
Ja, men det är ju ett problem, eller en situation som har seglat upp under de senaste åren. Mm. Och anledningen till att det inte finns ett tydligt regelverk för att hantera den här situationen är väl att intresset för etablering av havsbaserad vindkraft har varit ganska lågt under många år. Det gavs meddelades tillstånd i början av 2000-talet. Och sen har det inte hänt så jättemycket fram till kanske liksom 2017-2018. Då det liksom fullkomligt liksom exploderade. Så det är väl liksom en av bakgrundsorsakerna till att det ser ut som det gör idag. Och det finns ju liksom inte något tydligt regelverk för prioritering av liksom aktörer som vill etablera sig på samma yta. Det finns inte heller några tydliga riktlinjer kring hur vad som ska vara styrande för liksom, är det storlek på projekt, är det typ av turbiner, är det liksom minsta möjliga miljöpåverkan eller påverkan på andra intressen som ska vara liksom styrande i den här delen. Och det ger ju en stor osäkerhet. Det känns idag som att regeringen kan göra den här typen av bedömningar, men det är inte fullt tydligt mot vilka liksom, mot bakgrund av vilka parametrar som en sån bedömning sker. Men det känns som att regeringen i alla fall nästan har större möjligheter än domstolarna att göra en sån här bedömning.
Men här finns det väl flera andra länder som kanske historiskt har haft mer fokus på energiproduktion till havs, antingen det handlar om vind eller olja eller gas eller så, som har betydligt mer välutvecklade system eller metoder som vi kanske kan ta intryck av.
Så borde det kunna vara, och det är ju alltid svårt att etablera sådana principer för vad ska vara styrande. Ska det vara liksom ekonomisk styrka hos den som vill etablera en vindkraftpark? Ja, men det slår ju liksom, slår ju ut vissa aktörer kanske. Och samtidigt som men vi måste ju på något sätt måste man ju prioritera. Men det är ju verkligen inte lätt för den som har uppgiften att ta fram såna här kriterier.
Nej, det blir ju extra svårt när man liksom, det är lite yrvaket på något sätt. Nu har vi plötsligt en situation där problemet har blivit ganska akut, och då ska man lite retroaktivt ta fram kriterierna. Men det är klart, någon gång måste det göras. Man hade inte förutsett kanske situationen tidigare. Ja, är det någonting, någon dimension som ni tycker att vi inte har berört här i skärningspunkten mellan prövningar, planering, förutsägbarhet?
Nej, alltså jag bara fick någon tanke nu om det här sista ni pratade om, att det känns ju också som att till viss del skulle ju en mer detaljerad planering också kunna kanske lösa vissa delar där. Alltså att om man tänker sig att man inte bara vill ha först till kvarn principen om vem som får använda havet, så skulle man också kunna peka ut områden och säga att det ska vara parker i den här storleksklassen åtminstone. Att man liksom redan i planeringen har sagt att det här är storleken, istället för att någon kommer och söker för, alltså att man liksom nyttjar då områdena utifrån någon typ av maximal potential, tänker jag.
Ja, och då blir det också jätteviktigt att den här planeringen lirar med vad som sker på land sen. Att du verkligen kan föra in strömmen till land och ansluta antingen till liksom ett vätgasnät eller ett elnät. Men jag tror också att det kan vara bra att liksom fundera i tidsperspektiv. Lite som du var inne på tidigare, David, att ja, men vad behövs inom ett visst tidsperspektiv? Jag tror att havsbaserad vindkraft har ju möjlighet att etableras inom ett relativt kort tidsperspektiv. Liksom inom 10-20 år. Men, och det, och liksom genom det då kan vi också liksom skapa en stor mängd energiproduktion som kan möjliggöra liksom, omfattande utsläppsminskningar i svensk industri och transportsektor. Men det kräver ju också omfattande planering och liksom utbyggnad av infrastruktur på land.
Mm. Ja, naturligtvis. Och det är klart, vindkraft, var man än bygger den, är ju inte utan påverkan. Det gäller ju all energiproduktion, att man får olika typer av störningar och man får olika typer av påverkan. Så att det måste ju till avvägningar. Men ju tydligare man kan göra det, ju tidigare man kan göra det, desto lättare blir det ju för aktörer av olika slag att anpassa sig förstås. Så är det ju.
Ja, det blir också lättare att hantera motstående intressen där de uppstår, tänker jag. Precis som du är inne på. All etablering kommer med en påverkan. Men kan du också kanske freda vissa områden, så har du också möjlighet att utveckla naturvärden eller liksom vidta andra åtgärder inom vissa områden som kanske har liksom överspillningseffekter på liksom havet i stort.
Mm. Men får jag fråga dig bara, som ett, så att säga, ett industriperspektiv, uppfattar du att den ekonomiska zonen är mer liksom attraktiv nu för tiden, därför att det är det kommunala vetot och liksom det finns ofta en lokal opinion emot vindkraft i dagsläget, har det gjort att liksom acceptans- och regleringsperspektivet har blivit så pass tungt vägande att det väger upp kanske extra tekniska utmaningar och kostnader med att bygga vindkraft längre ut?
Ja, men det finns nog sådana liksom tankegångar i branschen. Jag kan inte liksom uttala mig för liksom branschens räkning, men det man ser vart liksom nya etableringar dyker upp, så är det liksom det som har de projekt som har börjat utvecklas de senare åren, de ligger ju framförallt i ekonomisk zon, vilket ju tyder på att det är på det sättet som du säger.
Mm. Ja, men då kanske vi har kommit till dags för att avrunda det här samtalet.
Ja, det har varit väldigt trevligt och intressant tycker jag att prata om det här. Det är ett kul ämne.
Ja, du älskar planering, Aron. Det vet vi sedan tidigare.
Ja.
Vi försöker... Aron älskar... Förlåt.
Aron älskar planering och jag älskar tillstånd.
Ja, kanske lite så. Nej, men vi får förstås säkert anledning att återkomma både till planerings- och tillståndsfrågor och olika typer av energiproduktion i framtida avsnitt. Men nu så tackar jag dig, Emma, så hemskt mycket för att du ville vara med och dela med dig dina erfarenheter och analyser. Och Aron och jag, vi tackar som vanligt för att ni har lyssnat och hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då, tack så jättemycket!